Kristus och uppstånden är vad Maria fick berätta för lärjungarna. Och därmed var hon ju den första som någonsin fick predika om evangeliet, om den tomma graven, om att Kristus är uppstånden. Så den första som fick predika var en kvinna. Tänkte bara nämna det liksom. Så att vi alla är med på att det var en kvinna som fick uppdraget att få berätta om att Jesus lever. Maria var den första som predikade om påsken. Det som är påsk för oss idag. För henne var situationen dock väldigt annorlunda än den är för mig idag. För när hon går och berättar om den tomma graven första gången. Hon gör det två gånger. När hon gör det första gången så vet hon ju inte varför den är tom. Hon vet inte hur den blev det och vart Jesus har tagit vägen. När hon då sen kommer till dem och ska berätta så vet hon ju inte var kroppen har tagit vägen. Hon berättar bara att graven är tom. Så därför springer hon ju till Petrus och lärjungarna som Jesus älskade. Och så följer hon tillbaka med dem till den tomma graven. Där männen får bekräfta det Maria hade sagt, att den är tom. Men ingen fattar varför den är tom. De förstod inte varför graven var tom. Och det har ju bara gått 3 dagar. Om man räknar på det judiska sättet och räknar dagar. Så hade det gått 3 dagar från att Jesus, deras älskade Jesus, hade blivit korsfäst. Tills de nu dagen efter sabbaten får gå till graven. Så 3 dagar av mörker, tystnad, tung sorg, förtvivlan och ensamhet. Maria och lärjungarna var ju inte ensamma egentligen, de var inte själva. De var ganska många som sörjade. Men ensamheten som en människa som man älskar och som dör, den ensamheten som den lämnar bakom sig kan inte ersättas med sällskap av andra. Det är ett tomrum som bara finns där. Och alla som har mist någon gång vet att det kan vara ganska svårt att tänka logiskt dagarna efter någons bortgång. Eller att tänka överhuvudtaget. För mig, när pappa dog så var det som en dimma de första dagarna. Alltså ibland så trodde jag på allvar att jag inte kunde andas, att hjärnan hade slutat fungera. För det allt är så konstigt. Så att varken Maria eller Petrus eller den tredje lärjungen fattar varför graven är tom tycker jag är helt självklart. Det är inget konstigt alls att de inte fattar. Vem hade fattat det i den ensamheten, den sorgen, i det mörkret? Så både Petrus och den andra lärjungen gick in i graven och så får de se de här bindlarna ligga där utan Jesu kropp. Och i vers 9 så hörde vi att de tidigare inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Den versen översätts lite olika i olika översättningar. Och jag läser ju mycket folkbibeln och där tycker jag att de just där är väldigt otydliga. För egentligen ska det stå att de ännu inte hade förstått. Inte att de tidigare inte förstått, utan de hade fortfarande inte fattat. De var fortfarande inne i den här dvalan av otydlighet efter Jesu död. Det är någonting som inte är avslutat än. De fattar fortfarande inte. Och det tycker jag känns mycket mer rimligt. För hade de förstått så hade det varit väldigt märkligt att de inte tröstade den gråtande Maria som stod där. Alltså hade de förstått och bara går därifrån och hon står kvar och gråter. Det är ganska oschysst. Och sen står det också i vers 10 att de bara gick hem. Och hade de förstått att Jesus hade uppstått och därför var graven tom så hade de ju knappast bara gått hem. Så de förstod inte ännu. Och vem kan klandra dem? Jag tror verkligen att de hoppades. Att de inte kopplade ihop döden med bibelorden. Ja, det tror jag inte att de gjorde. Men att de ändå hoppades att det inte var som de trodde det var. Att de hoppades att det som hade hänt inte var slutet utan att Jesus faktiskt skulle kunna vända det här. Jag för min del hoppades månader efter pappas död att det bara var en hemsk, hemsk mardröm. Jag ville inte riktigt ta det för sanningen. Och så tror jag att många gör. Att man ändå hoppas att det här bara var en jätteverklig mardröm som man vaknar ifrån snart. De visste inte än, för de var kvar i sorgen och i mörkret och Jesus hade inte visat sig för dem än. Så medan männen då lämnar graven igen, fortfarande inte förstår och säkert är mer förvirrade nu än någonsin förut, så står Maria Magdalena kvar. Och det är när hon lutar sig in i graven som hon får se de här två änglarna. Och änglarna frågar henne varför hon gråter, som om de inte visste. De var väl där av en anledning, och hon var där av en anledning. Så. Men de frågar. Och där undrar jag om det var vanligt att möta änglar. För Maria verkar inte reagera särskilt mycket alls på dem. Och jag tänker, hon var ju redan i en ganska skör situation. Och att då möta en ängel när man inte är van vid att möta änglar, jag tror att hon hade reagerat mer. Så jag bara antar att folk var ganska vana vid att möta änglar då, mer än de är idag. Så Maria svarar varför hon är ledsen. De har tagit hennes herre och hon vet inte vart de har lagt honom. När hon har sagt det så vänder hon sig om och ser en människa. Människan är Jesus. Men hon förstod inte att det var han. Han frågar henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Som om han inte heller visste. Hon antog att det var trädgårdsmästaren. För graven låg ju i en trädgård som var bredvid eller nära Golgata. Och tidigare fick vi läsa i Johannes evangelium att de valde den graven för att den var ledig. Det var ingen där i. Och den var nära. Och sen var det sabbat, så man hade inte så mycket, eller det var strax innan sabbat, så man hade inte så mycket tid för att förbereda en annan grav. Man tog det man hade. Så hon antar att det måste vara trädgårdsmästaren som tar hand om just den trädgården. Ganska rimligt, tänker jag. Men först när han säger hennes namn, Maria, förstår hon. Då ser hon att det är Jesus själv som talar med henne. Men han säger, rör mig inte. Eller man kan också översätta det med, håll inte kvar mig. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Och då gick hon och berättade för lejonen att hon hade sett Herren och att han hade sagt det här till henne. Så nu när hon predikar för andra gången om den tomma graven, så vet hon att graven är tom för att Jesus lever igen. Halleluja, han lever, säger vi idag. Samtidigt så tror jag inte att hon var så glad, om jag ska vara helt ärlig. Att veta att han lever, men hon får inte så mycket mer tid med honom i alla fall. Hon får inte ens hålla kvar honom, hon får inte röra vid honom. Han är på väg, han ska inte stanna. Han ska till fadern. Jag tror inte att den första påsken, dagen Jesus uppstod, var en sån glädjefest för dem då. Hur skulle de ha kunnat glatt sig åt att Jesus lever när de också vet att de ska mista honom en gång till och då typ för gott? För även om man sänder helig ande, hjälparen, så är det ju inte samma sak som att sitta vid samma bord eller ligga vid samma bord, gå på samma grusiga dammiga vägar, lyssna till hans röst, kunna ta i hans mantel, sova på samma ställe och vakna på samma ställe, vara tyst med honom, lyssna på hans diskussioner, kunna fråga vad som helst och få svar. Så jag tror inte att det var en sån glädje att veta att de skulle förlora honom en gång till. Jag tror inte att Maria efter mötet med Jesus gick därifrån med sådana här skuttande glädjesteg och yay, nu ska jag berätta om den goda nyheten. Jag tror inte att det kändes som att benen riktigt bar, men att det gjorde dem ändå. Och så berättade hon det hon skulle. För hon är Maria, hon är trofast, hon gör vad Jesus säger till henne. Hon berättar att graven var tom, Jesus levde och han skulle stiga upp till fadern. För oss idag är det ju verkligen en helt annan sak. Påsken är ju en glädjefest. Jesus lever och vi kan bara glädjas åt det. Vi behöver inte känna den där sorgen över att behöva mista Jesus två gånger. För oss så är ju graven bara tom. Jesu död på korset är ju det bästa som har hänt oss. Vi kan hoppa rakt in i glädjen över att han har övervunnit döden. Och att han därmed förinnar allting i sig själv. Allting innesluts i Kristus. Och därför är det också så lätt för oss att ropa, se hur det slutar. Kristus är uppstånden. Och att det är just när vi kan göra det med glädje att det är ännu viktigare att våga stanna upp vid korset. Våga stanna upp och känna den här osäkerheten och rädslan och ovissheten som lägarna och Maria och alla som följde honom fick känna. Jag tror att det är viktigt att stanna upp vid korset och se att han som hänger där gör det av kärlek till oss. Och det är viktigt att stå vid den tomma graven och känna den här bottenlösa ensamheten över att Jesus inte är där och man inte riktigt vet vart han är. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog medan vi ännu var syndare. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att vi har en del i hans död. Hade vi inte haft det så hade vi inte heller kunnat ha en del i hans uppståndelse. Vi har en del i Jesu död på samma sätt som vi har en del i hans uppståndelse. Skärtorsdag, långfredag och påsken hör ihop. Vi har del i hans uppståndelse. Det firar vi idag. Vi får liv genom honom. Det eviga livet får vi redan nu. Det förändrar vad som är viktigt för oss. Det ger oss perspektiv. Sök först Guds rike så ska allt annat tillfalla er också, sa Jesus till lärjungarna. Det eviga livet befriar oss redan nu ifrån lögner som fängslar, halva sanningar som vi nöjer oss med, allt som begränsar oss och Jesus i våra liv. Och för världen är det här en dårskap. Det här att vi har ett kors här är ett dårskap för världen. Att tro att någon som dog på ett kors och sen fick liv igen och sen försvann, steg upp till himlen, ska vara det som räddar människor. Som öppnar upp vägen till ett liv, ett evigt liv, ett försonat liv med Gud. Det tycker folk är helt dumt i huvudet. Och om vi har fel, så är det ju verkligen så att vi är de största dårarna. Men har vi rätt? Har vi rätt? Och allt det här är sant. Så har vi vunnit mer än vi någonsin hade kunnat förlora. Jesus är uppstånden för att befria oss ifrån syndens makt. Ifrån kärleken till trygghet och rädsla för frihet. Och det betyder ju inte att vi inte syndar mer. Att vi inte faller dit. Att vi alltid gör rätt och älskar Jesus med hela vårt hjärta hela tiden. Men det betyder att vi inte besegras av det. Att vi inte ligger kvar när vi faller utan att vi reser oss med hjälp av den helige ande. Att vi kan be om förlåtelse. Det finns försoning i det blod som göts en gång. Halleluja. Vi står här med facit i hand och det enda vi behöver göra är att tro. Att det vi läser som har hänt och att det är sant. Att Jesus är Guds son, Gud själv. Att Gud gjorde allt så att vi kunde komma till honom, vara med honom och vi får rätten att bli hans barn. Idag på påskdagen har vi all rätt i världen att med glädje rösten ropa att Kristus är uppstånden. Idag är vår dag. Idag firar vi Kristi seger över döden, över mörkret, över lögnerna, över allt som begränsar oss. Allt som begränsar oss ifrån att vara de vi är skapade till att vara. Idag ropar vi att Kristus har segrat och kommer göra det om och om igen.